Vår offer av Anders de Lamotte. April är den grymmaste månaden. Den driver syrener ur den döda marken, blandar minne och åtrå, kittlar stela rötter med vårregn. Ur det öde landet av T.S. Eliot i översättning av Jonas Ellerström. Prolog. 19 maj 1986. Så fort lille Stefan körde in i träsket började han tänka på den döda flickan. Det var omöjligt att inte göra det. Viskleken, som satt igång redan på morgonen den 1 maj, hade under de senaste veckorna hunnit gå flera varv genom trakten. Fyllt hans huvud med fasansfulla bilder som inte gick att värja sig mot. Hennes livlösa kropp på offerstenen mitt i domarringen. Vit klänning, utslaget hår. Händerna korsade över bröstet, två hjorthorn mellan de stela fingrarna. Det en gång så vackra ansiktet täckt av en blodig näsduk. Som om den som tagit hennes liv inte velat se henne i ögonen efteråt. De flesta Tornabybor var redan tvärsäkra på vem som mördat henne. På att alltihop var en otäck men enkel historia. En familjetragedi. Men det fanns de som viskade om att det i själva verket varit något helt annat som hänt under Valborgsnatten. Att det kanske rent av varit bladmannen själv som hämtat sitt våroffer. Trots att det var länge sedan han trott på spökhistorier rös lille Stefan till. Sumpskogen slöt sig kring den lilla grusvägen. Vispade mot lacken med långa gröna fingrar. Av alla slottets marker tyckte han sämst om träsket. Fukten. Doften av förruttnelse. Det vattensjuka underlaget som i ena ögonblicket bar för att i nästa dra ner stövlarna så djupt i gyttjan att en fullvuxen karl kunde ha svårt att ta sig loss på egen hand. Träsket är bladmannens marker, brukade hans farfar alltid säga. Människor gör bäst i att hålla sig därifrån. Den vidskeplige gamle surkarten hade i alla fall rätt till hälften. Grusvägen som lille Stefan följde ledde allra längst in i träsket. Till Svartgården, platsen där den döda flickan bott. För bara någon månad sedan hade han gett henne lift till bussen. Hon hade suttit här i pickuppen, i framsätet, alldeles intill honom. Hon hade inte sagt särskilt mycket. Verkat försjunken i egna tankar. Själv hade han sneglat på henne i smyg. Iakttagit hennes rörelser, hennes ansikte. Och från ingenstans hade han drabbats av en känsla han inte riktigt kunde förklara. Han var gift, hade två små döttrar, hus, bil och ett bra jobb. Saker han vanligtvis värdesatte, men som just då, när han satt bredvid den vackra flickan, med ens kändes betungande. Livet var redan utstakat. En enda lång förutsägbar resa utan ett uns av det där lockande förbjudna som hon utstrålade och till och med doftade. Sött och syrligt som nyutslagna syrener. En doft som väckte längtan, begär. Vid ett tillfälle när hon tittade bort hade han varit ytterst nära att sträcka ut handen för att nudda viderna. Som om han med en lätt beröring skulle kunna få ta del av allt det där han gick miste om. I sista ögonblicket hejdade han sig, men känslan av förlust hade dröjt sig kvar i flera dagar. Grusvägen blev sämre ju längre han kom in i träsket. Och han gjorde vad han kunde för att undvika de djupaste potthålen. Lasse Svart skulle underhålla vägen. Det stod i arrendet, men det struntade han naturligtvis i. Lasse hade i åratal kunnat förlita sig på att greven aldrig skulle kunna hitta en annan arrendator. Att ingen var intresserad av några tiotal tunnland vattensjuk sumpskog. Och att han därför kunde göra nästan vad han ville ute på Svartgården. Ett eget litet kungarike, långt borta från både lagar, regler och nyfikna blickar. Men det var före Valborgsnatten. Innan Lasse Svarts 16-åriga dotter hittades ihjälslagen på offerstenen med marken runt omkring täckt av hovavtryck. Under Valborgsnatten är gränsen mellan liv och död som tunnast. Saker är i rörelse. Naturen är hungrig. Och bladmannen rider genom skogarna. Lille Stefan kvävde en ny rysning. Skogen öppnade sig. Och han rullade in på Svartgårdens leriga gårdsplan. Tre nedgångna byggnader hukade i dunklet under träden, nästan som om de försökte gömma sig.